Utan avsevärd eftertanke publicerar jag bild efter bild efter bild. Till slut går det av sig själv. Det fyller ett samlarhål i mig. Och då är det gratis och inte har fysisk plats. Låt jag det pågå. Den senaste bloggen jag startat på Tumblr baseras på stillbilder från filmer jag tycker mycket om. Det som berört mig på ett eller annat sätt. Det kan räcka med en endaste scen som lyckats leva vidare i mig. Påminnt mig om släktskapet med min nästa. Eller bara varit extraordinärt vacker. Men det är ändå lite svårt att bestämma vilka filmer jag ska ta med. Jag noterar tidigt hur självmedveten jag blir. Trots att jag bestämt mig för att bloggen ska vara privat. Tanken på att någon särskild, ska se den och bedöma mig utifrån de filmer jag tycker om får mig att utesluta några titlar. Den första som ryker är The Departed. Alldeles för svennig. Sedan Lolita. Gubbsnusk. Jag tvingar sedan mig själv att slänga in filmen 300 och inser att det må hända bara gör mig intressant. Jag kan uppskatta såväl 300 så som de 400 slagen. Opretentiös men med en utomordentlig fingertoppskänsla. Wow. Jag vill inte vara en man som föredrar filmer med vita män. Men majoriteten av de filmer jag sett är gjorda av vita män. För vita män. Jag tänker att, ja i alla fall är filmer jag sett. Jag tänker att jag borde variera mer. Jag tänker att jag varierar mer än de flesta. Jag tänker att, för vem ska jag variera? Jag skrattar åt mig själv. Nej, jag gör verkligen inte det. Alltså jag skrattar verkligen inte. För säkerhets skull väljer jag stills på kvinnor. Trots att det sällan är huvudrollen i filmerna. Det visar att jag ser den. Eller att jag åtminstone ser problematiken. Eller bevisar det bara hur sexistisk jag är. Men här lägger band på mig själv. Det finns också ett antal filmer jag gärna skyltar med att jag sett och därtill tycker om. The Indian Run är en av dem. Sean Penns regidebut från 1991, baserad på Bruce Springsteens låt Highway Patrolman från skivan Nebraska, vilket också är skådeplatsen för dramat. Det är en historia om en jättedestruktiv kille, spelad av en ung Viggo Mortensen. Traumatiserad av kriget kommer han tillbaka till sin småstad och inleder en kneprelation till sin svennebrorsa. Brorsan vill bara väl, men det räcker tyvärr inte för att rädda den förgiftade lillebrodern och filmen slutar inte särskilt lyckligt. Första gången jag såg filmen bodde jag utanför Södertälje. Nära ett tomt flygfält vars landningsbana ledde ut i skogen. Efter att ha sett filmen laddade jag ner soundtracket och cyklade i sommarnatten ut på landningsbanan. En korp, en trafikkorn. Ett tåg i hög hastighet rusade förbi mig vid sidan av grusvägen. Ett rådjur skymtade i den låga dimridån. Luften var frisk och jag var väldigt, väldigt mottaglig. Medan jag cyklade djupare in i skogen mörknade det. Men när jag till sist bestämde mig för att stanna och kliva av cykeln hade jag svårt att se den stig som ledde upp till avsatsen ovanför tågrälsen till jag satte mig och rökte en cigarett. Där skulle jag komma att minnas. Men det var bara för mig. Jag kunde inte berätta det för någon. Alldeles för självmedvetet och sentimentalt. Jag var ledsen. Jag ville veta vart jag kunde leda. Stunden ute i skogen var den finaste stunden på många år. Kanske hela mitt liv. En kort sekvens står jag på spåret. Efter att ha fyllt bloggen med 50 filmer börjar jag bli ganska nöjd. Jag är glad och lite överraskad över hur ärlig jag kunnat vara och önskar att det framgår. Att jag kan framstå som lika jordnära och spännande som du. Jättekul att ses och ta en fika, kolla jobb och prata möjligheter, skrev hon i ett mejl tidigt i december. Men på grund av antalet deadlines föreslog hon att ses först efter högtiderna. Klockan 13.51 den 8 januari åkte vi den röda linjen till Östermalmstorg och deras kontor. I magen kändes det som en arbetsintervju, men av vad vi pratade om kunde man tro att vi var gamla bekanta. Så småningom klev de in i rollen som mentorer. Eller så var det vi som kom att agera adepter. Jag hade feber och hade svalt 1000 mg Alvedon och jag rörde mig sakta. Mötet skedde i låg ton, avslappnat på gränsen till sömnigt. Det slappnade av och jag behövde inte slappna av för alla. Min medicin mot obekväm och pinsamma är att luta mig tillbaka. Att gestikulera kraftigt och röra mig ledigt. Jag hoppas att min välspelade bekvämlighet ska smitta och så småningom hitta tillbaka till mig i sin renaste form. Konsekvensen av spelet är att jag riskerar att uppfattas som likgiltig och i värsta fall nonchalant. Inuti den tillbakalutade snubben finns dock ett rådjur stående på tå. Jag hade läst att rådjur sov betydligt mindre än exempelvis varg. Man förstår ju varför. Och min utveckling liknar eventuellt rådjurets evolutionära dito. Kanske var det inte den späda varelse vi idag kallar rådjur, särskilt nervösa till en början. Kanske var denna gulliga krabat trygg och såg på framtiden med tillförsikt. Men så, under årtusenden, slets krabat efter krabat i stycken. Och så småningom, där i nacken, grodde frö till ett öga. Ett öga som aldrig sov och som satte likhetstecken mellan främmande och fara. Mitt tredje öga sitter på insidan, i mellangärdet och är blint och infekterat. Under mötet glömmer jag för en sekund oron. Jag är fullt upptagen av att flina när det flinas. Jag är verkligen trygg och samtidigt modern. Och är man modern ska tryggheten endast förnimmas. Endast en självgod beskriver sig själv som trygg. Jag kan förtjänstfullt ge uttryck för känsla av otillräcklighet. Trygg men ödmjuk. Jag kryper ihop med låren tätt ihop. Dock som en påse och inte krampaktigt tvingat. För jag är ju inte osäker. Jag är bara så trygg att jag inte behöver ta plats. Under mötet låter jag de andra tala till punkt. Och inflikar endast med en och annan referens och visar att jag fattar. Det som fattar, det fattar. Och det som fattar, just denna insikt, innehåller ett ytterligare värde. Vi pratar om våra yngre och naivare jag. De andra, de är hinder vilka vi redan passerat framför sig. De berättar om Sverige och de berättar om utomlands. Vi är rätt till att stanna i Sverige. I Sverige är organisationerna platta. Utomlands bygger de fortfarande pyramider. De svenska organisationerna ligger på hög höjd. Och likt skidåkare kan leva på hög höjd. För att några år senare, utan svårigheter, hoppa från ett moln till ett annat. Från Sverige till utomlands. I Sverige får jag ansvar, säger det. Och de får att låta som en gåva. Det är kul med ansvar. Där i mötesrummet på den exklusiva adressen försöker bygga förutsättningar för en relation. Inför framtida möten där vi kan lämna det självklara vid dörren. I fortsättningen ska vi hälsa med att tja! Istället för som nu. Hej, Ari. Men i samma stund som dörren går igen bakom oss och vintern gör sig påmind inser att jag misslyckats. Vi spenderade 5 månader i Bryssel tillsammans. Jag betraktade det som det verkliga testet på hur vårt samarbete skulle fungera. Första gången vi arbetade ihop var det på tumman hand. Initialt var det ett privilegium, bara hon och jag, jobba. När vi ville och hur vi ville. Jag minns inte brytpunkten, men efter en tid knakade samarbetet. Mischa fick sig sidor hos mig som jag tror förvånade henne. Besvikelsen över mitt bristande tålamod. Min besvikelse låg att vi inte tycktes förstå varandra. Referensdifferensen oss emellan, som är till en början hållt som en styrka, blev till ett hinder. Efter en presentation av vårt arbete kom vi dock att enas i den avsky vi båda kände inför en åhörare. Vilken jävla idiot, viskade vi samstämmigt och kramade om varandra. Vi tar nya tag. Medan solen drog salten ur våra kroppar, sommaren därpå, talade vi om vikten av tålamod. Tålamod och förståelse var nyckeln till det goda samarbetet. I Bryssel skulle vi osjälviskt stötta varandra. Pressen var tillräckligt stor ändå. Jag upplevde det som att vi talade om mig. Första tiden i den belgiska huvudstaden gick bra och det gick enkelt. Det var som att vi enades i utanförskapet. Den nya staden, det nya hemmet och det nya språket ofrånkomligt tillskrev oss. Arbetet var desto svårare. Pressen större, utmaningarna komplexare. Chefen var en smalt byggd man i 45-årsåldern. Han bar rektangulära glasögon, hade infällda axlar och var blyg och mild. Men ironi och ögon som gav ett utmattat intryck påminner mig och min morbror. Ögonen sa att de upprepningar som vardagen innebar hade tröttat ut honom. Man anade också det sättet han lutade sig tillbaka i kontorets låga soffa. Hur han tog ett djupt andetag, höjde sin ögonbryn som för att samla kraft och påbörjade en mening som skulle landa i vår placering i kontorslandskapet. Första dagen satt vi jämte honom och jämte varandra. Månader senare under en lunch bestående i en vegetarisk pasta talade vi om en gemensam bekant. Enligt vår chef var det en kille med talang, en sökare, och det senare var hans problem. Det finns nämligen inget i slutet av regnbågen, sa han krasst och log. Jag vet inte om jag skulle betrakta det som en variation på carpe diem eller om det faktiskt var en kunskap man tillskansat sig genom egna erfarenheter. Att han var en stukad man som sökt och sökt men tvingats inse att han blivit felinformerad. Men vad han sa imponerade på mig. Det var ganska banalt men samtidigt klarsynt. Kanske för att det också bekräftade min misstanke. Eller kanske var det faktum att han berättade det just för mig. Under lunch, en period på 40 minuter, där jag vågade tro att han skulle erbjuda mig ett jobb, gav han mig istället en livsvisdom från en sökare till en annan. Men vi var långt ifrån samma skrot och korn. Han är rostfritt stålskrot i sin robotlika gestalt och programmerad livsfilosofi. Jag insåg att han med råge skulle överleva mig och kornets korta livscykel. Jag och kornet hade vuxit upp i regn och rusk, reste oss i snålblåst och gungade fram och tillbaka på den nordliga åkern tills dess att solen torkat ut oss och körde tröskan svalt oss. Klockan är 13.44 och vi väntar på ett Skype-call från Amsterdam. Mischa har också blivit sjuk, men än så länge hostar hon inte. Min hosta blir värre, än mer retsam än tidigare. Och till följd av det lider jag av sömnbrist. Kanske det där av samtalet inte oroar mig. Syftet med mötet är först och främst att se varandra, känna på varandra. Ja, eller snarare för dem att känna på oss. Se om vi är socialt kompetenta. Särskilt många frågor ställer de egentligen inte. De frågar vart vi befinner oss, vad vi gör och kanske vad vi vill göra. De frågor som vars svar finns att finna i uppgifter vi redan lämnat. I det mejl vi skickat berättar vi att vi precis har avslutat våra studier. Att vi varit i Bryssel i 3 månader men nu planerar vårt nästa drag. Vi försöker skratta så mycket vi mäktar med. Det är inte särskilt svårt utan tvärtom gör det samtalet lättare. Det är redan godkänt vårt arbete men vi väntar fortfarande på godkännande av vår person. Det är personer vi förmår beskriva och porträttera under ett 20 minuter långt videosamtal över Skype. Det värsta som kan hända är att bilden fryser och ljudet tystnar. Det riskerar att rubba det gemytliga. Det kräver några sekunder av återhämtning. Vi skyddar oss mot detta genom att använda ethernetkabel. Jag är rädd att det ska stå med en stark och en svag internetuppkoppling. Kan vi inte höra och se varandra obehindrat riskerar frustrationen uppstå och omedvetet tillfalla oss. Men idag är jag inte särskilt nervös. Idag tror jag inte att det är upp till mig. Jag gör det jag kan med små variationer. Ett milt leende, öppna ögon. Följer den jargong som kritikerna driver. Mischa misstänker att mannen vi ska tala med är knepig. Jag tänker att hon menar att han valt en karaktär som säger underhåll mig, imponera på mig. Sådana som man inte vinner över, men i bästa fall står jämsides. Jag tror att jag kan hantera sådana personer. Om de är tillräckligt solida. Det kan till och med inge mig en trygghet. Vetskapen om dessa människors orubblighet. Det började på sämsta tänkbara sätt. Vi kunde inte se honom. Vi sa att det inte gjorde något. Han insisterade. Vi försökte igen. Efter tre försök enades vi om att ge upp. Han såg oss, men allt vi såg var en avatar. En lågupplöst profilbild föreställande en man framför en spegel iförd en t-shirt med text. Det stod något om den inneboende kraften i kreativitet. Blixten från kameran gjorde det omöjligt att se hans ansikte. Samma gäller alla de bilder jag funnit av honom på nätet. Jag har sett flera bilder av hans barn. Han har ett öppet Instagramkonto. I brist på något att fokusera blicken på tittade jag på mig själv. I det fönster, inte större än ett frimärke, såg jag mig själv och Mischa. I ett rum, gulare än verklighetens, som har vädret färgats kallt blått. Han förklarade hur samtalet skulle disponeras. Först skulle vi berätta om oss själva. Sedan en vandring genom några projekt i vår mapp för att sedan avrunda med eventuella frågor från båda parter. Mischa började. Hennes röst var ansträngd. Vi tittade på varandra medan vi pratade och han bekräftade sin närvaro med jepp efter varje mening vi slutförde. Han frågade om våra visioner för framtiden. Om vi föreställer oss att allt går vår väg, vilka skulle vi då vara? Vad skulle vi göra och vad skulle vi ha uträttat? Vi hade svårt att svara, men landade i vår gemensamma ambition om ett varierat arbete utan kvävande titlar. Han sa att vårt arbete var minst sagt otraditionellt och skrattade nu för första gången. Vi hade hört det många gånger förut, men det gjorde mig ändå nervös. Vi kunde vrida vårt arbete i en mer traditionell riktning, det visste jag. Men det var oklart om det var det han ville höra. Det tog farväl. Det stod klart att det skulle bli fler samtal innan något blev fastställt. Jag kände mig trött. Det skulle aldrig ta slut. Och det skulle aldrig börja. 2 timmar senare fick jag träffa en läkare som skrev ett kokilana. Jag har ätit en halv fats av Kina och väntar nu på morfinets goda inverkan på min sömn. Jag googlade på den snälla läkarens namn. Jag blev nyfiken på att se vem hon var. Kanske för att påminna mig själv om hur lite jag genom vårt korta möte vet om henne. Hon bad mig ta av jackan och dra upp tröjan. Eller skjortan som hon snabbt korrigerade. Hon flyttade sin stol in till mig och tryckte sitt stetoskop mot mitt bröst. Jag andades lugnt. Hon sa, sitter dit så högt? Insåg att hon syftade till tatueringen som i tiden blivit grönblå. Jag hade ingen aning. Ingen hade någon aning, sa jag med spelad ignorans. Det stämde förvisso. Jag hade inte mer aning än att jag googlat mig fram till placeringen för hjärtat jag låtit tatuera på mitt bröst för närmare 10 år sedan. Hon skrattade och jag flinade. Det gladde mig att hon sa något. Att vi skojade om mig. Jag fann hennes adress på en Niro. Vid sidan av arbetet som ST-läkare drev hon en konsultverksamhet. Hon var 6 år äldre än mig, gift med Fredrik. En lika gammal sales manager. Hon var föräldraledig med deras gemensamma förstfödde son föregående vår. Jag sökte efter henne på Facebook. Kvinna bär en solglas ögon med ett barn i sin famn, sittande i sin båt. Det var hon. Uppvuxen i Stockholm och skolåren på Kungsholmen. Jag scrollade igenom det innehåll hon delat och fastnade på rutan med de sidor hon gillade. Salt och Kvarn, René Volontär och Tack för allt, Fredrik Reinfeldt. Hon handlade ekologiskt och röstade borgerligt. En helt vanlig svennebanan. Lite besviken stängde jag ner flikarna och insåg att jag slutat hosta. Kokilanerna hade börjat verka och Mischa hade vaknat. Hon tittade nu på Masterchef Canada på TV3 Play. Min tjej precis för en promenad. Jag sitter kvar i sängen. Svalget känns svullet. Innan hon lämnade lägenheten fick vi ett negativt besked från Amsterdam. Det blir inga fler samtal. Vi var uppenbarligen inte personer vi sökte. Jag tänker att någon gång under 20 minuterna som samtalet pågick hade vi avslöjat oss. Men jag var osäker på när. Och det ligger lite för nära för att jag ska vilja gräva i det. Jag försöker vara mild mot mig själv. Jag orkar inte prata om en otränad apa jag skymtar i skärmens reflektion medan jag skriver. Koklanen hade mindre effekt på hostan än jag önskat. I vart fall vid det doser läkaren ordinerat. Jag sov dock mer under natten, men hostan sitter ännu i. Vilket gör mig skörare. Och bilderna av min livlösa kropp hängades ut med husfasaden. Jag så åter påminner. Efter gårdagens deppiga besked hade vi promenerat till Systembolaget. Vi köpte 4 öl var, delade på en påse chips och tittade på den brittiska serien The Fall. Vi sträck såg 4 avsnitt, trots scenigheter om den låga verkshöjden. En perverterad seriemördare stretchar i mörker för att sedan bryta sig in hos unga kvinnliga karriärister. Han stryper dem, tvättar dem och målar deras naglar. Efter att han har lagt dem till rätta, nakna respektive säng, fotograferar han sitt verk. Fotografierna framkallar han sedan och placerar omsorgsfullt i sin scrapbook. Ja, han har en scrapbook. Jag tror scrapbooken ska fungera som en fräsch variant på den uttjatade, fotografifyllda vägg. Filmerna stalkers måttlöst tapetserar med sina offer. Det flät handlar om en vacker familjefar, tillika mördare med 140 IQ och scrapbooking som hobby. Vi slöt till att det blev fulla, vi skrattade och jag hostade. Jag sov tungt under natten och vaknade först vid 13-tiden följande eftermiddag. Vi stannade in hela dagen, skickade jobbmail, åt apelsin och retades med varandra. Mischa sa att hon hade PMS. Jag sa att jag hade en ovanligt hög serotoninivå. Imorgon firar vi en helg med att skriva in oss hos Arbetsförmedlingen. Jag vaknade med en verkande svullnad i strupen, men tacksam över 8 timmars sömn. Medan vi sov droppade 3 jobbrelaterade mejl in. Jag verkligen uppskattade de senaste dagarnas rutin och morgonmejl. Bra start på dagen att veta någon studsar mot oss. Ett svår står ut bland det andra. Hej svejs du och titta in på en fika. Ta med 3 kanelbullar och jag står för kaffet. Hälsningar Solo. Med duo refererar han till vår formulering i ämnesraden. Vi refererar till oss själva som en duo. Jag antar att de 3 kanelbullarna ska fördelas mellan oss. Jag googlar honom. Hans historia berör mig. Han framstår som en stukad varg. Han verkar fiender. En pionjär som befunnit sig på landsflykt. Med uppstiltad rygg ser jag honom vandra Stureplan fram. Revanschsugen, jag vet inte riktigt på vad. På ett branschforum beskrivs han som arrogansen personifierad. Samtidigt är han som gjort mer för branschen än de flesta. Jag blir nyfiken men inser att mötet sannolikt kommer att bli besvärligt. Det är en man som inte vill och inte behöver vänner. Han tillhör den gamla skolan. Det är med nyckelkoks i snoken. Anders jobbade sedan ett par år på Arbetsförmedlingen. Sist Mischa träffat honom jobbade de på ICA tillsammans. Och det var 13 år sedan. Hon berättade på vägen mellan Norrmalm och Vasastan att hon hatat honom. Under hennes tid på butiken hade samma man som idag tog emot och som spelade ödmjukhet retat henne för en likhet med Carola. Artist Carola alltså. Mischa hade varit 15, han minst 25. Hon beskrev det som att han njöt när hon rådnat. vet inte om samma njutning infann sig idag, då Mischa rånat även denna gång. Efter att ha tagit en kölapp och väntade ett tag arbetsförmedlingens foajé kom han ut och tog oss i hand och presenterade sig. Först Mischas, Anders, sen min, sedan tillbaka till Mischa för ett godkännande av min närvaro. Märkligt. Vem trodde han att jag var? Skulle jag ta rygg på främlingar på arbetsförmedlingen? Jag tror att försöket knyta an, berättar han en anekdot om den unge Anders första möte med arbetsförmedlingen. En tack och lov svunnen tid då arbetsförmedlingen liknade ett postverk i forna DDR. På den tiden stod man i kö och personalen satt i luckor. Ni vet, grå tant, grå gubbe, grå tant, grå gubbe. Han flinade. Förmedlaren mitt emot oss med en ljusblå pullover av märket Tommy Hilfiger hade sitt första möte med myndigheten instinktivt vänt på klacken. Och 2 veckor senare hade han ett jobb. Färdig med solskenshistorien berättar han att han hade en god nyhet och en dålig. Utan att vi i vanlig ordning fått välja började han med den dåliga nyheten. Ni körde i systemet. Det kommer ta 14 månader innan ni kan få någon typ av ersättning. Den goda nyheten. Med 99% säkerhet kommer ni få ett jobb. Och med orden, kulturen är det viktigaste vi har, redan ut oss i foajén, varpå jag, med en ton som om jag skämtade, förklarade att vi inte var kulturarbetare. Tvärtom, tyvärr. På vägen hem stannade vi till på Stadsbibliotekets tidningsavdelning. Avdelningen höll till i ett eget hus, med egen ingång. Det är inte långt från arbetsförmedlingen och biblioteket. Mycket nära på alla tänkbara sätt. En man skällde ut en bibliotekarie för bristande hastighet på YouTube. En annan spottade upprört fram sin förtvivlan över ett frånvarande nummer av tidskriften Tåg. Här är svårt att fokusera på tidningen framför mig. Nedför den korta trappan smög en man i 50-årsåldern ner. Jag kände igen honom omedelbart. Första gången jag sett honom var vid universitetets tunnelbanestation. Då han väst något ilsket åt en violinspelande tiggare. Han hade grått, tjockt, smålockigt hår, nästan våfflat. Hans ansikte var smalt med tunna, misstänksamma ögon. Med en välfylld svart plastpåse med guldtryck gick han fram till en soptunnel som fanns placerad bredvid bibliotekets kopiator. Han tittade ner i den öppna tunnan, tog ett steg bort, tog ett steg tillbaka. Han hade sett något. Han sträckte sig efter först ett, sedan ytterligare ett papper. Medan han säkerställde att ingen sett honom tittade ner i min tidning. Det var en uttömmande artikel om förpackningsdesign. Från idé till butikshylla. Och förpackningen var för någon form av träningsredskap. Han placerade de 2 pappren bredvid varandra på en närbelägen bänk. Han backade och kisade. Liksom för att finna ett samband emellan. Han stoppade sedan ner med den redan välfyllda påsen. Såg sig omkring och joggade upp för de 6 trappstegen som ledde till utgången. Jag petade Mischa på axeln och sa att jag ville gå. Jag kunde inte slappna av. Jag inbillade mig att den aggressiva mannen vid datorn hade lagt märke till hur jag tittat. Kanske skulle han ta ut sin frustration över mig och med en nagelfil skulle han kunna penetrera min luftstrupe. Han skulle statuera ett exempel. Så här går det inte en jävel lyssnar. Vad fan glor du på? Jävla idiot, jävel. Och jag skulle i panik på heder och samvete lova att jag varken sett eller hört något. Betyder att min oskuld tills jag insett att man längtar efter för att någon skulle lyssna och fucking fixa hastigheten på YouTube. Och att vi, han och jag, nu skulle skriva en löpsedel i mitt blod. Mischa packade lite motvilligt ihop sina saker och på vägen hem stannade vi till vid Lidl. Vart vi handlade 250 gram halloumi och en stor tub majonnäs. Vi vaknade sent igen. Jag vaknade av att Mischa duschar. Jag kom att minnas kräkset i handfatet. Mischa hade väldiga magsmärtor under hela föregående kväll. Jag hade hjälpt att massera den, precis så som min mor 20 år tidigare masserat min mage, med upprepade cirkelformade rörelser. Jag fick ont efter att äta chips. Vad Mischas smärtor berodde på var mer oklart, Runt 23 hade hon till sist kräkts, tömt hela maginnehållet bestående av 125 gram halloumi, två skivor toast, några ringar röd lök, en avokado, strips gjorda på falukorv och rapsolja, lite crème fraîche och majonnäs och nära en liter lager. Jag hade vaknat klockan 5 av en smärta i magen. Jag var törstig. Gick till badrummet för att inte väcka Mischa och böjde mig för att ta några klunkar ur kranen. Med ansiktet ned i handfatet möttes jag med starkt doft av magsyra. Jag tände lampan och såg att det fanns spår av kräks på porslinet. Förutom magont hade jag fått ont i vänster öra under natten. Jag misstänkte att det kunde vara en följd av alla de gånger jag somnat med mina in-ear och hörlurar i öronen. Jag kunde till och med vakna med dem. Under natten hade jag halvsovande på toaletten försökt tryckutjämna, vilket skapade en olidlig smärta. Jag var övertygad om att trumhinnan höll på att spricka. Istället för att lätta intensifierade smärtan och jag fick panik. Sporadiskt pös luft ut ur mina tårkanaler. Örat knarrade och jag slet förtvivlat i örsnibben och runt om ytterörat. Det knarrade lite till och trycket lättade och så lite till. Så pass att smärtan var hanterbar. Jag släckte lyset och tände lampan på mobiltelefonen och kröp ner skavfötters intill Mischa som fortfarande sov. Vi hade haft det så de senaste månaderna. Det var inte fullt så varmt att sova skavfötters. Det skapade dessutom lite extra utrymme. Sängen var för liten och det var vi ensamma. Johan ringde sent lördagskvällen. Han hade varit på fitness 24-7 och gick nu den korta promenaden mellan gymmet och parkeringen. På mitt inre såg jag hur han passerade den nyanlagda parken och de bänkar vi spenderat denna föregående sommars varmaste dagar på. I rak motsats till då var parken nu folktom. Jag hörde gruset under hans skor. Han var på gott humör. Jag hade velat vara där med honom. Jag kom att minnas stelfrusna tår. Tjock rök i kontrast mot gatlyktorna. En iskall, hårt kolsyrad falcon i fickan. Otåliga, djupa klunkar och blöta, berusade läppar. Huden som stramar. Johans Helly Hansen-jacka. Min Florida Panthers-mössa. En prins. En till prins. Sneakers som tvättas vita i snö. Jag trycker ner elburken i snön när vi reser oss.